Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och välkomna till Psykologsnack! Och välkomna till det tredje avsnittet. Vi som har podden är båda legitimerade KBT-psykologer som vill sprida och göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och användbar.
Ja, och tillsammans driver vi psykologbyrån Axelsson och Persson, där vi bland annat gör den här podden. Vi föreläser också inom psykologisk hälsa och jobbar med innovativa psykologiska lösningar inom olika områden i samhället.
Mm.
Och vilka är då vi? Jag är Sandra.
Och jag är Åsa.
Mm.
Och hur är läget med dig idag, Sandra?
Jo, tack. Nej, men det är ganska bra. Lite mör i huvudet, så där kan man väl ändå säga. Efter att jag har börjat ett nytt jobb den här veckan. Men jag har klarat de första 5 dagarna.
Mm.
Så det är jag nöjd över.
Ja, att börja nytt jobb tar ju supermycket energi.
Ja, verkligen. Jag har varit så otroligt trött på kvällarna.
Jag fattar verkligen det.
Mm, men hur är det själv?
Jo, men det är bra med mig i stort. Min fot är lite mör kan man säga. Jag hade en liten incident här om morgonen när jag skulle ta påse med bröd. Så låg det även en liten ask med en vass japansk kniv som jag stötte till. Så den kniven seglade mot golvet och på vägen ner så skar den min fot också. Så jag fick ett snitt i min häl. Men ja, det var lite smärtsamt och dramatiskt någon minut. Men det gick bra. Jag är ihoptejpad och mår bra även om foten är lite mör.
Lite mör, vi är lite möra på olika sätt. Okej, och idag ska vi prata om ett ämne som ligger oss extra varmt om hjärtat och som är synnerligen aktuellt.
Ja.
Vi ska ju prata om stress. Och både du och jag har ju jobbat med stress och utmattning i flera år.
Mm.
Men idag kommer vi framförallt prata mer allmänt om stress. Och det är nog många av oss som står inför utmaningen att få ihop livet, att träna, umgås med vänner, hämta barnen på förskolan och ta hand om hemmet och samtidigt ha en framgångsrik karriär. Upplevelsen att tiden inte räcker till och att det så kallade livspusslet blir svårt att lägga är ju vanlig.
Ja, och strävan efter det här så kallade perfekta livet verkar ju få konsekvenser. Sjukskrivningar på grund av olika psykiatriska diagnoser har ökat med nästan 60% mellan 2010 och 2015. Och en klar majoritet beror på olika typer av stressreaktioner. Och de stressrelaterade diagnoserna har mer än fördubblats under den här perioden.
Mm. Ja, det är ju verkligen dystra siffror. Och det här är ju något som vi behöver prata om, för så här kan vi ju inte ha det. Vi behöver på alla plan i samhället uppmärksamma och förebygga stressrelaterad ohälsa.
Absolut, och här i podden idag så kommer vi ju prata en del om vad stress är, men framförallt så kommer vi prata om beteenden som är vanliga vid stress. Och fokus här blir ju vad man kan göra själv på individnivå, alltså vad har vi möjlighet att påverka i vår egen vardag.
Mm.
Så vi tänker att ni som lyssnar ska få med några psykologiska träningstips på hur ni kan förhålla er till och hantera stress.
Ja, så vad är då stress? En definition som ofta används är att stress uppstår när kraven på individen överstiger individens resurser och kapacitet. Och när det sker blir det en fysiologisk, hormonell, psykologisk och beteendemässig reaktion. Och det här är ju en nedärvd överlevnadsreaktion som finns hos oss alla och hos alla djur.
Mm. Och vad som stressar en är ju individuellt, så det som stressar mig behöver ju nödvändigtvis inte stressa dig då till exempel.
Nej.
Så att det här beror ju då, precis som du sa, på individens kapacitet och resurser.
Mm.
Det som triggar en stressreaktion, det kallar man ofta för en stressor. Och det kan vara en tanke, en händelse eller en situation som upplevs som ett hot. Det som däremot är gemensamt, oavsett vad som stressorn är, oavsett vad som triggar igång stressen, det är själva stressreaktionen.
Ja, precis. Så hur reagerar vi då om vi då skulle stå på savannen och stöta på ett lejon? Vilket vi förhoppningsvis inte gör så ofta då. Men det är ändå ett bra sätt att illustrera stressreaktionens funktion på ett bra sätt, tänker vi.
Mm.
Förmodligen så skulle vi ju rycka till och sen skulle ju allt gå väldigt snabbt. Hjärnan skickar snabbt en signal om hot, vilket triggar två system i kroppen. Det autonoma nervsystemet och HPA-axeln, också kallad stressaxeln. Det sympatiska nervsystemet slår på. Vi får då ett sympatikuspåslag. Och HPA-axeln aktiveras och det börjar produceras stresshormon.
Mm. Och det finns ju mycket att säga om de här systemen, men vi kommer inte gå in så mycket mer på det idag, mer än att de här två systemen tillsammans gör oss redo att möta hot genom att mobilisera kroppens resurser. Till exempel kan det ju vara att vi får en ökad puls, en ytligare andning, blodet omfördelas till kroppens stora muskler för att vi ska kunna springa eller kunna försvara oss. Vi blir svettiga, dels för att så här, svalka kroppen, men också för att motståndaren kanske inte ska få grepp om oss, att vi blir lite halkiga och hala helt enkelt.
Mm.
Så stressreaktionen syftar ju till en fysisk problemlösning, alltså det man kallar fight or flight.
Ja, precis. Det kanske får bli ett eget avsnitt när vi verkligen så här, nördar in oss ordentligt i stressreaktionen och vad som händer i vår kropp och hjärna. För det är ju väldigt intressant, men det är ju också väldigt, väldigt komplext.
Ja, och det kanske är till och med så att det är läge att bjuda in någon expert på området som kan komma och berätta mer om
jag
det.
Jag tror det. Mm. Mm.
Men hur som helst, idag hör det ju inte till vanligheten att vi stöter på vilda djur ute på gatorna, utan hoten eller de här stressorerna ser annorlunda ut. Till exempel kan det ju vara kraven vi har på oss själva, eller att vi har många borden eller måsten kring hur saker ska göras, så att vi kan bli väldigt regelstyrda. Det kan vara krav på tillgänglighet, att man alltid ska vara tillgänglig, kunna besvara mejl och så vidare och så vidare och så vidare. Hur ser det ut för dig? Vad stressar dig i livet just nu, eller vad brukar kunna vara stressande för dig?
Men det är väl just krav utifrån. Alltså när det är många saker som måste göras.
Mm.
Sen kan det ju ibland vara lite mer så akut stress. Mm. Inte för allt länge sedan så skulle jag till en arbetsintervju.
Mm.
Och jag är lite sent ute, och sen upptäcker jag också att när klockan liksom börjar närma sig ett, för jag går liksom runt lite och så väntar in. Man vill ju inte komma för tidigt.
Nej.
Det så här, nej, ska ju vara 5 minuter innan. Så 5 minuter innan då så börjar jag så här, men nu ska jag gå fram till dörren och gå in. Har ju fått koden. koden funkar inte. Jag börjar få lite panik.
Åh, jobbigt.
Jag känner liksom det här. Oj, det här har inte jag utrymme för. Börjar leta efter telefonnummer. För att ringa och säga det här. Att jag kommer inte in. Stressar upp mig. Får tag på någon stackare som är på semester. Och som sen frågar, men vart är du någonstans? Koden ska funka. Nej, men då står ju jag på fel adress.
Mm.
Och då är ju klockan...
ångest.
Ja, då är ju klockan redan liksom 5 över och jag ska vara där prick. Så att jag får ju springa då. Jag stod på 67 istället för 97.
Ja.
Så jag får ju springa de här då 30 numren i 25 graders värme.
Gud.
Så att när jag var rätt stressad. Kände mycket av de där kroppsliga symptomen som
du... var ganska hal.
Ja, jag var väldigt hal och det höll i sig också ganska lång tid. Den här stress, liksom, reaktionen, den försvinner ju inte på en gång heller.
Nej.
Utan det där påverkade mig ett tag.
Mm.
Vad brukar stressa dig?
Ja, men det kan vara om det är så fulltecknat i kalendern. Och då kan det ju räcka mig ibland att jag bara liksom ser framför mig. Så här, men gud, jag har alla de här sakerna som jag måste göra.
Ja.
Nu har jag inte någon ledig tid på den här veckan eller vad det kan vara. Mm. Och där blir det ju också att den typen av hot, eller vad man ska säga, de är ju svåra att fly från. För att en tanke på någonting som ska göras, det kan ju faktiskt då räcka för att hjärnan registrerar det här som ett hot.
Precis, och det som händer då är ju att vår kropp, den kommer ju att reagera precis likadant som om vi mötte det här liksom lejonet.
Mm.
Förutom att vi då, som du sa, vi kan inte springa från det, vi kan inte lösa det här fysiskt. Så vi kommer inte slåss eller springa ifrån det här hotet, utan istället så hamnar vi i någon typ av beredskapsläge. Och i det här beredskapsläget så blir vi också känsligare för att uppfatta ytterligare saker som ett hot. Och vi kan då dra igång ytterligare stressreaktioner.
Mm, och det kan ju vara, om man ska hitta något exempel i vardagen, att vi blir mer kravkänsliga helt enkelt, att saker som vi tidigare inte har uppfattat som jobbiga eller som stressande plötsligt blir det. Till exempel någon frågar om man ska träffas efter jobbet och man bara känner nej, men jag orkar inte. Och man vill typ bara fly därifrån, fast det egentligen kanske brukar vara någonting som känns så lustfyllt och trevligt.
Ja, men precis. Så det är det som är en del av förklaringen till att många liksom beskriver att de kan bli mer stresskänslig, att man är i det här beredskapsläget. Det finns inte så mycket motstånd.
Nej.
Utan att man uppfattar helt enkelt saker snabbare som ett hot.
Mm, att man inte har så mycket motståndskraft helt enkelt.
Precis. Mm. Mm.
Det här kanske börjar bli aningens uttjatat och något som många redan har hört, men stress eller stressreaktionen är ju inte någonting som är farligt, utan i själva verket livsnödvändigt.
Mm.
Däremot är det ju när stressen blir långvarig och när återhämtningen uteblir som stressen kan bli skadlig.
Ja, så långvarig anspänning, stress över tid utan liksom regelbunden återhämtning är skadlig och kan då leda till stressrelaterad ohälsa. Vi kan ju faktiskt klara av ganska mycket stress så länge vi får tillräcklig återhämtning.
Mm.
Och det räcker ju inte med att vi bokar in en semester eller två per år för att återhämta oss, utan vi behöver ju återhämta oss varje dag, varje månad, varje vecka, varje år.
Mm. Precis, vi behöver helt enkelt, om man tillbaka till det här du sa, att vi behöver få återhämtning regelbundet varje dag.
Mm.
Så under en dag så behöver vi ju ta flera pauser, och på helgen så behöver vi ha lagom mycket aktiviteter. Vi mår förmodligen inte bra om vi har bokat alldeles för mycket, men vi kanske inte heller mår bra om vi är helt obokade och har för lite aktiviteter.
Nej, men hur ska man då göra för att få till den här balansen?
Mm.
Och det är ju det vi nu under resterande del av podden tänker liksom prata om. Vi kommer gå igenom psykologiska träningstips baserade på KBT.
Mm. Och det första som vi då ska prata om är ju någonting som vi använder oss av både i våra egna liv, men också som vi brukar ge som tips när vi är ute och föreläser. Och det är det som kallas för energikontot. Och energikontot är någonting som symboliserar vår energi och är ett redskap som vi kan använda för att kartlägga vad som tar och vad som ger energi. Och att till exempel börja med att kartlägga hur ens balans ser ut kan ju vara ett bra första steg.
Ja, och här får ju ni som lyssnar försöka föreställa er, ja, men typ ett bankkonto. Och på den ena sidan så har vi intäkter, insättningar alltså. Alltså saker som är återhämtande och påfyllande.
Mm.
Och på den andra sidan har vi, ja, men utgifter, allt sånt som tar eller kostar energi.
Mm. Och vi kan ju faktiskt lägga upp en bild på energikontot på vår Instagram, psykologsnack. Så kan man få bilden framför sig där också.
Ja, det är en bra idé.
Ja. Om vi då ska ta lite exempel på vad insättningar kan vara, så brukar man ju prata om tre grundläggande insättningar.
Mm.
Och det första är ju sömn. Vi behöver alla sova.
Ja, och det har vi pratat en hel del om.
Verkligen, för 2 veckor sedan.
Mm.
I avsnittet om sömn. Så det behöver vi ha, en hyfsad sömn. Vi behöver alla röra på oss. Vi behöver ha både vardagsmotion. Där vet vi ju att vi svenskar är för stillasittande. Mm. Så vi behöver få in mycket vardagsmotion. Men vi behöver också få in regelbunden träning.
Mm.
Både pulshöjande träning och styrketräning.
Mm.
Och sen har vi ju det här med kosten. Att se till att äta hyfsat regelbundet och varierat och nyttigt. Mm. Och nu om man ser senaste forskningen så är det ju mycket plantbaserat, mycket grönsaker, frukt och så.
Mm. Mm.
Men utöver de här tre grundläggande insättningarna så kan det ju finnas annat som ger oss energi och som fyller på med energi. Men det kan ju variera. Jag tänker att för mig kan en påfyllande aktivitet vara att promenera med min hund i skogen till exempel. Eller att kolla på en Netflix-serie. Jag vet inte om du har några exempel på vad som är påfyllande för dig.
Men det här som du säger, att vara ute och gå i naturen. Jag har ingen hund, men komma ut.
Mm. Du brukar ju åka långfärdsskridskor.
Ja, långfärdsskridskor, längdskidor. Ja, mycket vara ute och annars ligga i sängen och lyssna på en ljudbok.
Mm.
Det tycker jag är väldigt återhämtande.
Mm. Mm. Jag instämmer.
Ja, vi kan ju också skilja på olika typer av återhämtning. Nedvarvande återhämtning tar ju lite mindre energi. Till exempel då, som jag sa, ligga i sängen och lyssna på en ljudbok tar ju inte speciellt mycket energi. Eller göra någon typ av avslappningsövning eller så. Men det finns ju också aktiv återhämtning som också fyller på energi på sikt. Men på kort sikt så kan det ta lite energi. Till exempel om man ska bjuda hem folk på middag så kan det ju vara lite så stök inför. Mm. Lite så här, varför tog jag på mig det här?
Man ska planera, handla, piffa lite grann.
Precis. Jag har en förmåga att tänka precis innan. Så här, åh, så då, då tar det lite energi att få till det där.
Ja.
Men sen när man väl, folket är där och man har trevligt. Och så här, då fyller det på jättemycket energi.
Ja, verkligen. Jag instämmer.
Det kan ju vara samma sak. Om man ska iväg på någonting, gå på en konsert. Man kanske älskar någon typ av artist. Gå iväg på Beyoncé eller något.
Mm.
Lite jobbigt att trängas med människorna och ta sig dit i tid, men när man väl är där och efteråt så är det ju verkligen påfyllande.
Mm, men det blir en liten kostnad.
Ja.
Det blir en liten utgift, men insättningen är ändå större.
Precis. Så det fyller på kontot.
Ja, ja. Och jag tänker också att vad som är en nedvärvande återhämtning och en aktiv återhämtning, det kan man ju behöva så här testa sig fram lite. För det kan ju också variera vissa hur mycket energi det tar för oss att göra olika saker.
Ja.
Mm. Ja, men så det var ju i alla fall då lite om insättningar och vad det kan vara. Vi tänker att vi ska gå över och titta lite vad som finns på andra sidan av kontot, alltså på uttagssidan. För vad är det då som blir ett uttag och som tar energi från vårt konto? Vi nämnde ju det lite här tidigare, att det till exempel kan vara just där krav på oss själva eller att vi har många borden som vi känner att vi måste uppfylla. Eller det kan handla om oro eller att men andra personer i omgivningen har förväntningar på mig. Och det är ju sånt som kan ta energi.
Mm.
Och jag tänker de personer som vi träffar ibland i vårt arbete kan ju beskriva att de också kan ha lite mer så här ständigt pågående uttag. Att det hela tiden blir att det försvinner små mängder energi från kontot. Till exempel om man går runt och oroar sig eller om man går runt och känner sig frustrerad, så kommer det hela tiden att kosta lite energi. Så då minskar energimängden på vårt konto.
Ja.
Det vill säga energin hos oss själva.
Ja, precis. Men vad tycker du är, liksom, vad är dina uttag?
Det är väl lite det här som vi var inne på när vi pratade också om stressorer.
Ja.
För jag tänker, det som finns på min uttagssida är nog detsamma, det här lite som triggar stress hos mig. Till exempel att kalendern är fulltecknad, att man känner att men, tiden räcker inte riktigt till, eller det kanske är om det sker förändringar på jobbet, så kan ju det vara jobbigt initialt och vara lite stressande, och så där man inte känner att man har kontroll på saker och så.
Precis. Ja, det skulle ju vara liksom skönt om man bara kunde stryka alla uttag. Men så fungerar ju inte riktigt livet. Vi kommer ju alltid ha vissa krav att förhålla oss till. Men vi behöver ju sträva efter en balans. För förenklat kan vi säga att när vi har balans på vårt konto så mår vi bra. Men det är liksom inte, vi kan inte sträva efter att få tomt på utgiftssidan. Det men, funkar ju inte.
Nej, men, för det kommer aldrig ske.
Nej.
Nej.
Precis.
Men så att det som man kan tänka på som är viktigt är ju att när det ökar på uttagssidan, när utgifterna ökar, då blir det extra viktigt att faktiskt prioritera insättningar. Alltså att se till att få tillräckligt med återhämtning. Tyvärr är det ju ganska vanligt att när det just ökar då på uttagssidan, att vi börjar bortprioritera den här återhämtningen för att det på kort sikt är belönande. Att till exempel bli klar med en uppgift på jobbet, och kanske jag ställer in träningspasset, för på kort sikt så känns det bra och jag får gjort den här uppgiften. Men på lång sikt så blir det inte bra. Och sen såklart händer det någon gång ibland, det är ju ingen fara. Men om man märker att jag börjar bortprioritera mer och mer saker, jag kanske börjar slarva med maten och ställa in och träffa vänner, då är det inte så bra.
Nej, precis. Och den här diskussionen hade ju du och jag faktiskt på det här om dagen. Kommer du ihåg när jag ringde till dig? Och bara såhär, åh, jag är så trött, jag får inte till träningen den här veckan. För jag, som sagt, ny på jobbet och bara kände energin, det är så tungt. Och du var ju väldigt stöttande där. Och såhär, men det är ingen fara, det är liksom, det är såhär första veckan, det är okej. Okay. För händer någon gång då och då, som du är inne på, så behöver det inte vara någon större fara. Nu vill jag ändå säga att bara att få prata med dig om den saken gjorde ju faktiskt att jag tränat 3 gånger den här veckan.
Ja, men gud.
Ja, bara att liksom känna som det, ja men okej, jag får sänka liksom kravet lite där. Det är okej att det inte blir exakt samma träning på samma sätt som jag kanske hade önskat.
Och man kan ju anpassa där också lite, istället för att till exempel ställa in träningen så kanske man tar en promenad istället.
Ja.
Det kan ju också vara ett steg på vägen.
Absolut. Men som sagt, som du var inne på, det är ju viktigt att liksom, är det här under en längre tid, så kommer ju till slut kontot att tummas. Det kommer ta slut. Så det betyder liksom att ja, men, tar det slut så kommer energin och orken minska om man har för lite återhämtning.
Ja, för vår energi är ju tyvärr inte oändlig utan faktiskt ändlig.
Ja, det finns ju en gräns för hur mycket vi kan förbruka och fylla på. Eller liksom sätta in och ta ut från vårt konto helt enkelt. Det kan vara lätt att tänka, men vad bra, då är det ju bara att fylla på och liksom sätta in så mycket som möjligt på kontot. Så kan jag sen tuta och köra och förbruka och ta ut så mycket som möjligt.
Ja, men vårt dygn har ju faktiskt bara 24 timmar. Så det behöver ju såklart finnas en balans även när det gäller insättningar.
Ja. För utan balans så riskerar insättningarna att omvändas till uttag. Tänk så här ungefär. Har du många regler kring din träning till exempel? Att du måste träna på en viss nivå, ett visst antal gånger i veckan eller så. Och inte anpassa upplägget efter omständigheterna eller lyssna till kroppens behov. Då riskerar ju träningen att bli något som tar energi istället för att det fyller på.
Det är ju lite insättning. Som i ditt exempel.
Ja.
Att du fick anpassa lite grann också.
Jag kände ju att det var ett litet krav, att jag bara orkar inte riktigt. Så började jag liksom, nej, men då får jag tänka om. Verkligen.
Och ett annat exempel kan ju vara att ja, men du kanske har svårt att tacka nej till roliga och trevliga aktiviteter och plötsligt är den här kalendern då fulltecknad. Och då riskerar insättningarna att istället hamna på uttagssidan.
Ja.
Att de också blir ett krav att man ska träffa folk eller vänner eller vad det kan vara.
Ja, precis. Mm. Ja, så vi behöver ju också tänka liksom på balans när det gäller liksom typer av insättningar. Alltså det här med att vi behöver faktiskt både aktiv återhämtning men också mer nedvarvande återhämtning. För har vi för mycket nedvarvande återhämtning så riskerar ju vi att bli liksom låga och passiva om vi bara ligger på sofflocket och lyssnar på ljudböcker.
Mm.
Det är ju inte så bra.
Nej. Jag tycker ju att jag mår som bäst om jag har typ en social aktivitet inbokad på helgen och sen har den andra dagen fri att så här, ja men träna eller bara kunna slappa och ta det lugnt hemma och vara lite spontan och göra det jag vill.
Mm, lite så här obokad tid.
Ja, ja.
Mm, ja, för om vi har obalans på kontot så kommer vi börja märka av olika varningstecken eller tidiga signaler som säger till oss att ja, men nu börjar energinivåerna på kontot minska. Det kan ju vara lite liksom, olika vad det kan vara för något. Men det kan ju till exempel vara att jag börjar få svårt att varva ner och somna på kvällen eller jag börjar slarva med, ta pauser, börjar liksom äta onyttigare. Den kan man ju känna igen. Mm. Helt plötsligt blir man väldigt sugen på all typ av sötsaker.
Verkligen. Plus att jag kan känna att så här, nej, men jag orkar inte laga mat.
Nej.
Att liksom ta sig över och laga en middag, även om den är enkel. Det känns som typ att bestiga Mount Everest.
Just det.
Så att då kanske det blir att man tar takeaway och inte så här en gång. Utan
nej.
Man vill äta det alla dagar.
Mm. Mm.
Det tycker jag kan vara en varningsflagg för mig. Eller att jag kan bli grinigare hemma, liksom stör mig och bli sur över så här små saker som jag annars kanske inte stör mig på. Eller att jag, men som vi har varit inne på, få lust att ställa in saker eller man faktiskt hoppa över det där träningspasset.
Mm. Mm.
Men man måste ju också ge sig själv möjlighet att lära känna sina tidiga tecken. Så att, för om man inte vet om vilka som är ens tecken eller har identifierat det här som små varningsflaggor på stress, då är det ju såklart svårt att agera på dem.
Mm.
Så att det får man ju ge sig själv lite tid då att kartlägga och göra också.
Just det. Medvetenheten behöver finnas där.
Mm.
Mm. Men så sammanfattningsvis när det gäller energikontot så kan vi väl säga att det här är ju en ekvation som vi alla behöver få att gå ihop. Vi behöver se till att uttagen inte överstiger insättningarna.
Mm. Och vi tänkte ju här att eftersom att vi vill leva som vi lär så ska vi ta en liten rörelsepaus. Så det är dags för, det här hatar ju du när jag säger, discodans!
Staying alive! Staying alive!
När vi är stressade så påverkar ju det ofta hur vi beter oss. Och nu ska vi ju ägna lite tid åt att prata om stressbeteenden. Och ett klassiskt stressbeteende är ju just att hoppa över pauser. För att det blir belönande på kort sikt. Då vi frigör faktiskt lite tid att hantera det som kanske finns på den där uttagssidan. Att besvara mejl eller vad det kan vara.
Ja, det är ju väldigt lätt att falla för frestelsen att hoppa över pausen. Det kan ju vara lite lättare att få till det om det liksom är inlagt i ens schema. Där har ju både du och jag jobbat på ett arbete där det faktiskt alltid var inlagt.
Mm. Och då tog man ju alltid den där pausen.
Men, ja, de allra flesta gjorde ju det.
Mm.
När man inte har det inlagt så är det mycket lättare att råka liksom hoppa över det trots att jag vet hur viktigt det är.
Mm.
Så där kan du ju faktiskt arbetsgivaren vara till hjälp att liksom lägga in det här. Det här är någonting som vi kollektivt gör tillsammans.
Att hoppa över pauser är ju ett så kallat bråttombeteende. Och bråttombeteende är helt enkelt när man skyndar fast det egentligen inte finns någon tidspress. Till exempel att gå snabbt, gå mot rödljus, alltid springa i rulltrappan och så vidare.
Ja, och här kanske ni tänker, men vadå? Det är ju jättebra. jättebra att röra på sig och springa lite i rulltrappan för att öka vardagsmotionen. Och det är det ju såklart, men här behöver vi förstå liksom, vad är det som är funktionen av beteendet. Alltså vad är beteendet syftar till? Vi behöver göra ett aktivt val där.
Ja, ibland kanske man faktiskt går i rulltrappan, men för att man vill få vardagsmotion.
Ja.
Men om syftet är att jag är jättestressad och springer upp för att spara 30 sekunder, då kanske det är bättre för mig i den situationen att stå still och få en liten mikropaus. Ett annat exempel på bråttombeteende är ju när man är i affären och har handlat mat. Jag vet inte om ni kan känna igen er i det här, men jag tror både du och jag, Sandra, har varit i mataffären och handlat och sen har vi närmat oss kassaköerna. Mm. Och vad händer då?
Ja, alltså jag börjar ju ganska ofta då börja spana lite så här, men vilken är den kortaste kön? Vad är det mest? Vart kommer det gå snabbast någonstans?
Mm.
Det är ju inte det härligaste stället att vara på.
Nej, för det kanske också är man kommer så här lite trött och hungrig efter jobbet.
Ja.
Och vill bara snabbt komma hem och fixa den där maten.
Precis.
Så jag brukar också så här spana, vad är det personerna i de här olika köerna har? Har de en så här himla jättekorg full med mat? Man bara, nej, men den där kommer det ta lång tid. Eller är det liksom, har de lite saker i en korg? Ja, men den kanske är bättre.
Ja.
Men det kan ju också vara, man bara, men är det här en pensionär som kommer försöka betala med mynt och ska stå där och rada
när upp. De står och gräver i sina väskor och de hittar ju aldrig.
Ja. Eller om det är så här en ny person. Eller de bara måste börja så här ringa i den här telefonen och bara hallå, hallå, tillkalla personal, det är något fel här. Man bara, nej, fel kö. Och att man kanske kollar de som står i kön bredvid. Mm. Ja, men där står den där personen i gul jacka. Fan, hon ställde sig i kön efter mig, men har kommit fram före.
Mm, mm. Det bästa är ju när man är fler och handlar och kan placera ut sig, eller hur?
Ja.
Det är jag och min sambo. Jag bara, du ställer dig där och jag ställer mig här och så får vi se. Liksom, så kan man bara smita över till den som går snabbast.
Ja. Men där om man själv står i kön och någon annan gör så, då tycker jag att du kan bli så arg på dem. Du bara, men ställer dig i en kö för fasen.
Ja.
Fast jag själv kan göra det där ibland.
Ja, men precis. Ja. Och många gånger så hjälper det ändå inte.
Nej.
Det slutar med, som du säger, att man ser att den där personen som ställer sig efter den kommer ju ändå före, som man stått där och stressat upp sig.
Ja.
Så att, vad ska man då egentligen göra? Alltså vi som är medvetna om det här och ändå gör, vi gör ju ändå så här. Men vad tänker du att man egentligen kan göra då när man kommer fram till kön?
Mm, alltså jag brukar försöka, jag tycker att det kan vara hjälpsamt bara att jag för mig själv kan så här sätta ord på det och identifiera det som att okej, men det här är ett bråttombeteende, det här är ett stressbeteende. Andas några andetag och se det lite faktiskt. Jag brukar försöka se det lite som en paus.
Mm.
Okej, men jag får stå här och pausa en stund för att det hjälper inte mig så mycket att varva upp mig. Utan det får bli en liten paus så att när jag väl går därifrån och är på väg hem så är jag kanske lite lugnare och gladare när jag kommer hem än att jag bara har så här stressat upp och varit uppe i den där stressen.
Mm, precis. Ja, då upprätthåller man ju bara den där stressen.
Ja.
Och en annan typ av stressbeteende är det som kallas för mikrostress. Och som du sa, eller som vi pratade om tidigare, så är det inte så ofta vi just träffar på ett lejon. Och det är inte så ofta det som triggar stressen. Det är inte heller bara det krav vi ställer på oss själva, utan även samhällets förväntan på oss. Alltså det här livet som vi socialiseras in i, att vi ska ständigt vara liksom nåbara.
Mm. Precis, för vi lever ju i ett 24, vad säger man, 24/7 samhälle där vi förväntas att vara tillgängliga jämt. Alltså vi utsätts ju för en mikrostress då vi har liksom ett ständigt in- och utflöde av information. Kanske får de här notifikationerna och meddelanden, mejl, andra sociala medier, börsen, senaste nyheterna, nästa möte och så vidare.
Mm.
Så hjärnan får ju sällan lugn och ro. Och vi kanske inte stöter på ett lejon då och då, utan snarare ett lejon varje minut, även om det kanske är ett litet mindre lejon som kommer.
Mm.
Och som vi sa så kan inte hjärnan skilja på olika typer av hot, utan stressreaktionen kommer att dra igång på samma sätt, om vi upplever det här som någonting stressande.
Ja, Precis. Och de här kraven då hela tiden att jag menar att det hela tiden bombarderas med liksom stimuli trycker ju ofta igång ett annat typ av beteende. Och det är ju att vi gör flera saker samtidigt så att säga och liksom hålla många bollar i luften.
Ja, och ironiskt nog så är ju det här någonting som man ofta kan se att det till och med specifikt efterfrågas som en viktig förmåga i jobbannonser.
Mm. Det är ju väldigt kortsiktigt tänkt.
Ja, alltså. Verkligen.
Då vi, ja. Precis, för vad är det som egentligen händer när vi gör flera saker samtidigt eller liksom hoppar fram och tillbaka mellan olika uppgifter? Det här har ju en del forskare kollat på, exempelvis några i London som undersökte hur IQ-poängen påverkades, som i då stor utsträckning beror på våra kognitiva funktioner kan man väl tillägga. Och det kom fram till att så här, multitaska då med elektronisk media, alltså exempelvis att man mejlar och talar i telefon samtidigt, orsakar större påverkan på IQ än att röka marijuana. Mm. Eller att förlora en natts sömn. Så det är ju, ja, det vet väl alla hur det känns när man inte har sovit en natt. Hjärnan är ju inte riktigt som den ska.
Nej, den känns ju så här super seg och långsam, tycker jag i alla fall.
Ja, verkligen.
Mm. Men om vi då istället i största möjliga mån försöker arbeta med en sak i taget, då får vi ju naturliga pauser och skapar också bättre förutsättningar för en god koncentration och effektivitet.
Ja, och vi får ju också en naturligare liksom belöning i form av att vi faktiskt blir klar med saker. För det är ju en överhängande risk annars om vi gör flera saker samtidigt eller flera saker parallellt, är att jag blir då avbruten mitt i det här. Ja, men så att jag jobbar, sitter och jobbar med 3-4 arbetsuppgifter samtidigt och så ringer de från, ja, nu har inte jag barn, men om i en annan situation kanske ringer från förskolan och säger, men Lisa har ramlat och brutit benet, du måste komma. Ja, men vad händer då? Jo, men jag är inte färdig med någonting. Utan allt blir halvfärdigt och jag måste lämna det så.
Mm.
Till skillnad från om jag då hade gjort en sak i taget, då hade jag kanske varit klar med liksom 3 saker och haft 2 kvar.
Mm.
Istället för att haft 5 oklara saker.
Mm. Och vi får ju heller aldrig vila när vi hela tiden ska vara då nåbara och ständigt uppkopplade. Det tar ju också av vår koncentration.
Mm.
Och där såg väl vi nu siffror när vi kikade på inför podden att, att vi plockar fram och kollar på mobilen ungefär var 10:e minut. Och om vi då blir avbruten var 10:e minut och det tar ungefär 25 minuter att återfå fokus, då får vi ju inte så mycket gjort. Det här blir ju en negativ spiral och en form av falsk effektivitet. Mm. Vi får heller inte de här naturliga pauserna. Vår hjärna är ju inte gjord för att ha den här ständiga aktiveringen.
Nej, precis. Mm. Och vi lyssnar ju på ett avsnitt av Framgångspodden där hjärnforskaren Katarina Gospis var med. Och hon liknar ju det vid att träna på gym. Man tränar ju faktiskt inte liksom biceps 15 timmar i sträck 15 dagar i rad. Och det skulle vi ju inte göra. Men att ständigt kolla sin mobil är ju att jämföra med det. Och hjärnan blir ju ständigt aktiverad och vi får aldrig vila. Om man ser liksom att hjärnan skulle vara en muskelgrupp. Liksom.
Mm.
Vi skulle ju inte träna den varje dag. Utan den måste ju få vila då och då för att återhämta sig.
Ja. Och där blir det ju, precis som jag var inne på, att det blir en form av falsk effektivitet. På kort sikt så kan det kännas som att man hinner med mycket när man gör flera saker på en gång. Men i själva verket så blir vi då mindre effektiva.
Mm.
Plus att i sociala sammanhang så är det ju faktiskt, tycker jag, ganska otrevligt att plocka fram telefonen när man sitter och käkar med någon. Och det här gör jag också.
Mm.
Jag är ju en av dem som plockar fram telefonen där.
Mm.
Och jag, det här kanske låter så här gammalmodigt, men om du skulle jämföra det med så här tidigare, att man skulle plocka fram tidningen mitt under en middag och bara, nej men nu börjar jag kolla tidningen här, eller nu ska jag titta i mitt fotoalbum en liten stund mitt under middagen. Det är ju ingen som skulle göra och sitta där och göra, nej, det. Men att sitta med mobilen, det har på något vis blivit så här socialt accepterat, att man bara plockar upp den när som helst egentligen.
Precis, det är väldigt sällan man ser liksom ett sällskap där inga mobiler ligger på bordet.
Nej.
Även om de är ute i en lördag, man tänker det är fritid, så har ändå de allra flesta mobiler redo på något sätt.
Ja.
Men varför är det så himla svårt att låta bli telefonen? För som sagt, du och jag gör ju samma sak.
Ja.
Vi har ju samma problem.
Mm.
Och vi vet ju att det inte är bra. Men det här har ju Anders Hansen, som många säkert har hört talas om.
Mm.
Hjärnstark är ju en av hans
böcker.
Väldigt bra böcker.
Ja.
Men i en intervju i alla fall, eller i en artikel där han intervjuade, så beskrev han hur mobiltelefoner aktiverar hjärnans belöningssystem och frisätter ämnet dopamin, som är känt som ett belöningsämne, men som i själva verket talar om för oss vad vi ska rikta vårt intresse mot. Och varje gång vi plockar upp mobilen så frisätts lite dopamin. Så om vi då har mobilen framför oss på bordet, som dagligen serverar oss med hundratals små dopaminbelöningar, så dras hjärnan dit.
Mm. Och där är det ju också, apropå det här vi pratade om sociala sammanhang och mobiltelefonen. Där beskrev han ju i samma intervju en undersökning där 34 personer då fick träffa en främmande person och prata med. De fick prata om vad de ville. Så satt de vid ett bord och, på varsin stol med det här bordet emellan sig. Och en del av paren fick ha mobilen liggande på bordet och andra par fick inte ha det.
Mm.
Och när de då efteråt fick beskriva hur de hade uppfattat samtalet, så visade det sig då att de som hade haft telefonen inom synhåll tyckte att samtalen var mindre intressanta jämfört med de som inte hade några mobiler på bordet. Och mobilen låg ju bara där på bordet. Det var ju inte ens att de kollade på den. Så nej, bara att ha mobilen på bordet gjorde väl förmodligen, kan man tänka, att hjärnan riktade sin uppmärksamhet mer ditåt. Och det var svårt att vara närvarande.
Just det, närvarande. Den lockar liksom.
Det dras uppmärksamheten dit.
Mm. Så samma summarum så kan man ju faktiskt säga att det är både trevligare och intressantare att lägga undan telefonen.
Ja.
För då kan vi vara mer liksom närvarande.
Mm.
Plus också att om du har telefonen på bordet så blir det hela tiden den här aktiva processen att man måste ignorera mobilen. Vilket då kräver att hjärnan arbetar. Då du hela tiden måste ta det aktiva beslutet om att inte plocka upp den.
Mm.
Och det där tycker jag man verkligen kan känna igen. Alltså så här, sen har vi handen, ibland helt plötsligt så sitter man ju med mobilen i handen utan att man har reflekterat över det.
Ja, men jag vet, det kan vara så här hemma i soffan, sitter och kollar på en film och så ligger mobilen där och plötsligt så sitter jag och scrollar runt lite så här, Instagram, Facebook, lite olika saker, och så missar jag vad som hände på filmen. Mm. Men vad gjorde jag nu? Det blir nästan så en omedveten handling.
Ja, det är precis. Jag börjar också så här rent fysiskt lägga bort den så att jag inte ser den. Mm. Då är det mycket enklare. Mm. Och man kan följa med i den där med filmen mycket lättare.
Ja, så ett tips är ju att faktiskt lägga undan mobilen en stund varje dag. Till exempel när man kommer hem från jobbet eller om man ska träffa vänner, att man låter telefonen vara kvar i väskan eller i fickan eller så.
Mm.
Och ett annat bra tips som en psykologkollega till oss, Johanna Dahlgren, har skrivit om i en blogg, är nämligen det här som hon då kallar för power hour.
Mm.
Och genom att använda den så blir vi effektiva både i arbetet och hemma. Och med effektiv menar vi ju alltså på ett sätt som är snällt mot hjärnan och som hjälper oss att ta pauser.
Ja. Och så här gör man det då. Man avsätter 75 minuter i sin kalender. Och då ska man se till att få vara ostörd. Så stänga av telefonen och alla notiser och så vidare. Sätt dig på en plats där ingen stör dig. Och då sen arbeta koncentrerat i 20 minuter. Och efter 20 minuter så behöver man då ta en paus. Det kan räcka med 2 minuters mikropaus. Röra på sig lite, kanske dansa. Dricka lite vatten eller göra några benböj. Sen återgår du till att arbeta koncentrerat ytterligare 20 minuter. Och kom ihåg, inga distraktioner. Och sen är det dags för en ny paus. Ungefär 2 minuter igen. Rör på dig. Och sen är det dags för sista 20 minuters arbetspasset. Och när du är klar med de sista 20 minuterna, då är det dags för en längre paus. Kanske på ungefär 15-20 minuter. Och då är det bra att göra något där du inte fokuserar på arbetet, om det är det du har gjort din power hour på. Där du kanske behöver gå ut en stund eller fika eller vad det nu. Något helt annat helt enkelt.
Har du testat det här?
Ja, det har jag gjort. Någorlunda, kanske inte exakt sådär strukturerat, men stänga dörren till kontoret, lägga undan mobilen och liksom, men nu har jag de här liksom, timman oftast kanske där när det gäller arbetet i alla fall, men att lägga upp det på ett liknande sätt. Och jag tycker det funkar jättebra.
Jag instämmer. Och det här kan ju också användas när vi ska göra saker hemma. Till exempel om man nu ska städa eller plocka och rensa och fixa med någonting. Många kan ju, inklusive jag själv, drabbas av att man tänker, men nu har jag ångan uppe, nu kör jag på.
Precis.
Men genom att ta pauser och kanske lägga upp det då på det här sättet, så kan vi ju i den här städningen eller rensningen dela upp det i flera moment. Vi vidmakthåller så vi har energi under hela dagen och också faktiskt då blir effektivare och har energi kvar när vi är klara, så att vi kan göra något annat som vi också tycker om.
Ja, precis.
Vi har ju båda läst den här boken som du nämnde, Sandra, Hjärnstark, av just Anders Hansen, och den är ju väldigt inspirerande. Och i den boken utgår ju han från forskning och beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att stärka hjärnan, men såklart även kroppen då. Och bland annat så skriver han ju om hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga stress och att också göra oss mer stresståliga, att vi får mer motståndskraft att möta den stress som vi har i våra liv.
Ja, och den forskningen som han har sammanställt visar ju att man faktiskt ska prioritera regelbunden konditionsträning. Alltså där pulsen ökar. Att man helst ska ha 2-3 pass per vecka där vi anstränger oss, vi får upp pulsen, och att vi gärna då ska träna minst 20 minuter, men gärna 30-45 minuter om man kan och orkar.
Och när vi då motionerar och rör på, så stiger ju nivån av stresshormonet kortisol på samma sätt som det gör vid en stresssituation. Men det fina är ju att vid regelbunden fysisk aktivitet så påverkar det stresshormonerna på ett positivt sätt genom att kroppen tränas i att snabbt sänka nivåerna igen.
Mm.
Så att efter träningspasset så blir nivåerna av kortisol lägre än vad de var innan passet.
Ja, och när man också tränar regelbundet så går inte heller nivåerna upp lika högt när vi ställs inför en stressig situation. Och på så sätt så gör faktiskt motion oss mer stresståliga.
Och där tycker jag att vi har ju blivit, eller du har ju varit länge tränat regelbundet. Men jag tycker också att faktiskt tillsammans med dig när vi jobbade ihop på daglig basis, så tyckte jag att det hjälpte mig att vi tränade tillsammans. Och nu har jag också hittat en rutin där jag ändå tränar 2-3 gånger i veckan. För det mesta 3 gånger, ibland blir det lite mindre beroende på omständigheter. Och jag tycker verkligen att man märker av att det hjälper en att hantera kraven som finns i vardagen om jag har min regelbundna träning jämfört med i perioder om jag har varit sjuk eller men nu när jag har gjort illa fot eller lite grann, att man inte kan träna på samma sätt, att det känns av.
Ja, men jag håller med. Jag tycker att jag försöker verkligen leva efter det här. Att få upp pulsen flera gånger i veckan. Och jag vet, men vi har ju använt lite av den här högintensiva liksom intervallträningen när du och jag har tränat ihop. Och det tycker jag det är jättebra. För man kan göra det enkelt med egen kroppsvikt. Ja, men 20-30 minuter. Man är ganska slut efteråt, men man känner alltså energin. Man blir så klar i huvudet. Liksom. Det är en härlig känsla.
Verkligen. Och det här är ju ett så himla spännande och intressant område med just fysisk aktivitet. Så det tycker jag också att vi skulle kunna ägna ett helt avsnitt åt lite längre fram. Och det skulle ju vara fantastiskt roligt och till exempel kunna få Anders Hansen som gäst också.
Ja, det skulle vara fint att prata lite med honom.
Ja,
och det finns ju också en massa mer att säga om stress, stressbeteenden och utmattningssyndrom. Men det får vi nog också återkomma till i liksom, avsnitt framöver.
Precis. Men om vi då ska avrunda dagens avsnitt med att sammanfatta vad vi tycker är viktigt att ta med sig, så är väl det, om vi börjar med att vi tänker att stressreaktionen är livsviktig. Stress är inte farligt så länge du har tillräckligt med återhämtning. Prioritera återhämtning. Se till att ha balans på energikontot. Skjut inte upp återhämtningen. Om du är osäker på vad du orkar, gör först en insättning och förbruka sen.
Det är ett himla bra tips. Och bli mer effektiv genom att göra en sak i taget. Stå emot frestelsen av den här känslan av falsk effektivitet. Gör en sak i taget och prestera bättre. Och var snäll mot din hjärna.
Mm. Och se till att ta pauser. Planera in dina pauser. Ät lunch, rör på dig minst en gång i timmen. Upp och hoppa. Upp och hoppa, dansa, gör benböj. Det viktiga är att du är igång och rör på dig.
Precis. Och i samma anda då, att träna. Vardagsmotionera, få upp pulsen flera gånger i veckan. Det vet vi gör oss mer stresståliga och kan hantera den eller de stressorer vi möter. Och om du känner dig stressad och har behov av hjälp så kan man ju också alltid vända sig till sin vårdcentral för att få en bedömning och råd och hjälp. Och har ni fler frågor eller kommentarer så går det bra att höra av sig på vårt Instagramkonto psykologsnack eller höra av sig till oss eller titta in på vår hemsida psykologisktraning.se.
Ja, och slutligen vill vi då säga tack till Jenny Segerheim som är vår ljudtekniker och hjälper oss med inspelning och klippning av den här podden. Och även tack till Ulf Solulf Svedlund som lånar ut sin låt Pianot till podden. Tack till er!
Tack! Och vi hörs ju igen snart.
Ja, om 2 veckor.
Ja, och till dess så får ni ta hand om er. Ha det så bra!
Ha det så bra! Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.